Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio.
Våren 1973 hörs illegala radiosändningar över Stockholm.
Radio 88, den subversiva radioskändaren.
En i gänget bakom piratstationen Radio 88 är trubaduren Kjell Höglund.
Förra veckans sändning var oerhört dramatisk.
De jagas av polisen och Televerkets pejlare.
Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak.
Ja, två från ett, vi åker mot Finnaviksberget till.
Ja, det uppfattar vi, rullar också.
Men vad vill radiopiraterna?
Radio 88 stöder radiomonopolet.
Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
Varför har de så många efter sig?
Polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom, eller?
Det här är P4 Dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Jag heter Tommy Jönsson.
Vi övervägde mycket allvarligt att hoppa över den här söndagen och förbereda oss bättre till nästa. Å andra sidan hade vi väntat oss att åka fast i flera månaders tid men klarat oss. Vårt impulsiva och fräcka, för att inte säga ologiska, sätt att planera verksamheten tycktes förvirra polisen och Televerket. Eller snarare vår brist på planering. Vi diskuterade fram och tillbaka. Till sist beslöt vi oss för att i alla fall åka till Stortorget och titta.
Det där är Kjell Höglund som pratar. Ni vet, trubaduren. Han som har skrivit låtar som Genesarets sjö, Lugnare vatten, En stor stark. Och så den här.
Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig.
Men den här berättelsen utspelar sig innan de välkända låtarna.
Man vänjer sig.
Vi gick upp i lägenheten drygt en timme före sändningstid. Vi riggade upp grejerna och satt oss sen att titta på kvartetten som sprängdes.
Det är maj 1973. Kjell Höglund är radiopirat. På söndagkvällarna hörs han i olagliga sändningar på 88 MHz.
Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända, det fick gå som det gick. Bandet rullade igång och Fats Waller började sjunga I'm crazy about my baby, som så många gånger förut. Radio 88 gick ut i sändningen den här söndagen också, trots allt.
Den lilla radioförbannen som mest av allt saknar munkavle. Radio 88, när ska vi lära oss vara tyst? När ska vi rätta in oss i ledet?
Radio 88 sänder en mix av absurd humor, proggmusik och angrepp på politiker.
Det är väl lika bra att vi börjar kvällen mer eller mindre med ett smutsigt angrepp på Folkpartiet som vi brukar göra här.
16 söndagar i rad har de sänt, från olika platser i Stockholm. De jagas av polisen och Televerkets pejlarpatruller.
De andra sprang ner på torget för att rapportera eventuella misstänksamheter. Jag vankade ensam kvar och tittade ut på balkongen. Allt var lugnt. Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88, flåsade den inne. Ja, vilka är ni, undrar jag.
Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en häxprocesser hörde gångna tider till, så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha.
Egentligen finns det många andra personer i den här piratradiohärvan. Men vi kan börja med Kjell Höglund. Våren 73 kom Häxprocess, hans tredje LP. Titelspåret är 15 minuter långt. Ett mästerverk, enligt många. Vers efter vers om människans eviga jakt på syndabockar.
Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill, så då brände vi för säkerhets skull en häxa till.
Jag fastnade en gång i den låten och började undra vad som pågick i Kjells liv när han skrev den. Jag började leta och ganska snart började det dyka upp gamla kassettband och digitala ljudfiler. De innehöll inspelningar från Radio 88s sändningar den där våren. De gick att pussla ihop till en historia om Kjell Höglund och hans piratradiovänner i en katt- och råttalek med polis och radiopejlare under några hektiska månader 1973.
Vi sänder ikväll från stadshustornet här i Stockholm, högst upp under vår tre kroners antenn.
Det är lite kusligt tycker jag.
Det är en liten kuslig stämning. Där nere på stadshusgården ser jag Televerket smyga omkring med sina apparater.
Ja, det är inte bara det. Det smyger. Jag tycker jag ser någon gubbe som smyger omkring här. Vad är det där för en?
Jag vet inte. Men vad som oroar mig mest är kanske snarare att våren tycks vara på väg lite smått. Och att det börjar bli dags att plantera marijuanan för årets behov. Har du klarat av den detaljen?
Att sända på FM-bandet utan tillstånd är strikt förbjudet. Det är för att inte störa ut viktiga tjänster som larm och radiokommunikation för myndigheter. Men det bryr sig inte Radio 88 om. Vi är mitt i 70-talets vänstervåg och i den så är olydnad ett ideal. Kjell och hans skånska kompis Willy är såklart inte på plats i stadshuset den här kvällen. Sändaren står någon annanstans. Och Radio 88s program är förinspelade på kassett. Men den här historien börjar redan året innan, i slutet av februari 1972.
Snälla pappa, vänta på mig.
Roger Jonsson ligger etta på Svensktoppen. Olof Palme är statsminister. Kungen heter Gustav VI Adolf och 16-åriga Ted Gärdestad har precis släppt sin första LP. På radioapparaterna kan man bara välja mellan tre kanaler, P1, P2 och P3. Alla sänds av Sveriges Radio. Men i etern över Stockholm har någonting börjat hända.
Här är Radio 88, den nya radiostationen. Radio 88, er station på FM-bandet 88 MHz.
Sent på kvällarna på 88 MHz hörs lite coolare musik, presenterad av snidiga DJs.
But don't forget tomorrow night 88 is back at the hour at 10 o'clock. Good night.
Det sänds till och med radioreklam.
Fesiga t-shirt som klaffar till jeansen. Undrar du var närmaste Wrangler-butik ligger så ring 040 94 5230.
Radio 88 har inte frågat någon om lov. Det här är helt olagligt. Och det är kommersiellt.
Jag heter Anders och det var jag som satte igång det här med Radio 88. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig egentligen, men jag bodde uppe i Norrland. Där uppe lyssnade jag väldigt mycket på radio.
Anders Bjurström var namnet. Han kommer att lura i bakgrunden under hela den här berättelsen. Han flyttar till Stockholm i mitten på 60-talet. Och på sin radio så lyssnar han helst på häftiga brittiska piratradiostationer som sänder från fartyg ute till havs.
Och de skilde sig väldigt mycket från Sveriges Radio. Det var fart i de programmen och det var ju sådana program man ville höra på den tiden. Och jag började fundera lite grann på om man kanske inte skulle sätta igång med en piratradiostation här i Stockholm då.
Anders dog för många år sedan. Så hans röst hör ni från ett radioprogram som han själv gjorde 1976.
Och så gick åren och så blev det här verklighet då så småningom.
Anders drar ihop en grupp som ska skaka om det svenska radiomonopolet. Hemliga businessmän skjuter till pengar. Två duktiga elektroingenjörer bygger en FM-sändare som ryms i en attachéväska. Ute på Lidingö byggs en ljudstudio. Där spelar man in program.
Du, knäcken på Mac du också va?
Och reklam.
Radio 88 är en seriös sändare vars enda ambition är att få en lagändring till stånd och avskaffa vårt nuvarande radiomonopol.
I mars 1972 sänder Radio 88 nästan varenda kväll. Sändaren har bandspelare och timerfunktion. Och när den har satts igång behöver ingen vara på plats. Blir den inpejlad så ska ingen behöva bli tagen på bar gärning. För enligt lag så är det bara Sveriges Radio som får sända. Och sändarmasterna ägs av statliga Televerket som ansvarar för att hålla etern fri från störningar och pirater. Radio 88:s sändare göms på hustak, bergstoppar och vindskontor. Ibland sänds programmen från Anders Bjurströms Volvo PV, parkerad uppe på någon höjd.
Men det var ganska jobbigt att hålla på och sända så här varje kväll.
Tidningarna börjar skriva om den fräcka monopolutmanaren på 88 MHz. Och på kvällarna rullar polisen och Televerkets pejlarpatruller på stadens gator.
Efter någon månad så var man ganska utkörd och så träffade jag en flicka då som definitivt inte ställde upp på de här programmen. Hon tyckte att radio skulle vara någonting annat. Och...
ja, herregud.
Flickan som Anders träffar heter Monica Nilsen.
Han inledde så konstigt samtal, kommer jag ihåg, så jag tyckte han var väldigt intressant. Han började berätta om någon tumme som han hade en infektion i. Och jag fick sån här kontakt. Tjuff, sa det bara.
Monica pluggar på konstskola och hänger i alternativkretsar. Hon bor i Onässtugan. Det är ett kollektiv i en stor träkåk. Ett stenkast från Ulriksdals slott i Solna.
Jag vet att jag försökte hålla mig väl och alltid köpa kaffe, för det var så viktigt. Och då köpte man sån där en kilos burk. Ja.
Här bor också Kjell Höglund. Ibland sover han i lekstugan ute på tomten. Ibland har han ett rum inne i huset.
Man förstår, han höll på att experimentera där. Jo.
Men här hemma var det aldrig någon musik. Han satt i hemlighet och skrev.
Och här bor också Kjells bästis sen realskolan, Björn Brändgård, kollektivets mittpunkt.
Det här var, kan man säga, var helt anarkist. Det fanns ju inga regler, utan vi bodde här för det var billigt och bra sätt att bo tillsammans och dela på tv-apparat och dela på mat och allt möjligt. Sånt där.
Men hur som helst, radiopiraten Anders Bjurström flyttar in och snart rekryterar han Kjell och Björn till verksamheten. De två har ingenting emot att klättra upp på hustak för att rigga sändarantenner.
Nej, det är kul att klättra på tak. Det tycker jag fortfarande.
Det går ju förfärligt om de glömde bort oss här innan.
Mm. Verkar inte vara någon kontakt. Verkar kabeln är avklippt.
Ja, jäkligt. Den är avklippt där nere. Mm. Förfärligt.
Här sitter vi. Offer.
Snart börjar Kjell och Björn också göra program för den kommersiella piratstationen.
Ack ja, men jag hoppas att vi får väl sova här en natt helt enkelt.
Ja. Vi får ju träffa våra kära lyssnare imorgon vid samma tid, samma plats, samma kanal.
Radio 88, klockan 10, varje kväll. Stockholms egen lokalradio. Hoppas att lyssnarna sover på bättre ställen än vi gör.
Och som sagt var, we gotta get out of this place.
Now my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah.
Mars 72 är intensiv. Göra program på band varje dag. Hitta nya sändningsplatser. Hålla sig undan pejlare och lagens långa arm. En kväll är Anders och Monica ute med sändaren. Efter bara 10 minuter dyker polis och televerk upp. Anders och Monica måste fly och de dumpar sändaren i en kommunal sandlåda. Det är nära ögat och efter den här händelsen så går luften ur Radio 88. Dagen efter hämtas sändaren av Kjell och Björn. Och sen göms den undan, inne i Onässtugan.
Ja, här är skåpsängen, så här hade vi sändaren under här. För här är ju bra förvaringsutrymme, det är fullt här nu.
Efter det här så hörs den kommersiella piratstationen Radio 88 aldrig mer. Men egentligen har historien bara börjat.
Ni undrar vem jag är och vem jag sjunger för. Och vad jag har för budskap och vad jag är för en.
Jag började väl skriva sånger på allvar 65-66 och upptäckte att det var väldigt roligt. Det var liksom det roligaste jag dittills hade upptäckt, va?
Idag är Kjell Höglunds låtar mer älskade än någonsin förr. Andra artister kan sälja ut halvstora konserthus genom att sjunga hans sånger. Men i början av 70-talet är han en ganska okänd student med gitarr.
Jag började alltså på universitetet för jag visste inte vad jag skulle göra. Jag funderade också på att gå på journalisthögskolan, kom jag ihåg. Men det blev ingenting av med det heller. Jag försov mig när jag skulle dit på intervju.
Kjell är från Rossön i Jämtland. Han fick smak för låtskrivandet när han spelade i lokala band på 60-talet.
Jag sökte kontakt med grammofonbolag. Jag skickade band. Men det var alltså inget... Jag fick inte kontakt med något bolag som var intresserade.
Det är när Kjell gör vapenfri tjänst som han inser att han kan ge ut skivor helt själv. Han träffar en kristen musiker som redan gör det utan att ha ett skivbolag i ryggen.
Han har gjort det själv, löjligt. Man kan ju inte göra skivor själv. Det behövs ju ett bolag för det. Har ni något bolag?
Nej.
Har ni inget bolag?
Nej.
Varje människa ska ha ett bolag för att kunna göra avdrag på skatten.
Ja, men jag har inte det.
Det här är Kjell Höglund och Björn Brändgård i en piratsändning från okänt datum.
Så jag har två skivor framför oss här, Undran och Blomstertid.
Kjells första två skivor är gjorda så billigt som det bara går. Hemmainspelade, i mono. Och de har inte ens omslag, utan säljs i enkla vita pappersfickor.
Och sen har jag sålt dem för 10 kronor styck.
Hur många har du sålt ungefär?
Den första är försvunnen i 600 och den andra hittills i drygt 400.
Ska du ge ut någon ny skiva?
Jo då, jag tänker nog fortsätta så länge som det är tillräckligt många människor som är intresserade så att jag kan få tillbaka de pengar jag satsar. Mm. Men det är bara nödvändigt att sälja sådär 300 stycken för att få tillbaka sina pengar.
Det blir sen höst 1972.
Ja, vi är tydligen i luften fortfarande.
Ja.
Vad ska vi säga då?
Detta är Radio 88, Kungshamras egen lokala samhällsomstörtande sändare, Bergshamras sändare också. Och det är nu söndagen den 12 november 1972. Kungen är 90 år och en dag.
I Onässtugan har Kjell, Björn, Anders och Monica plockat fram radiosändaren.
Vi kommer att sända varje söndag klockan 21.00 och eventuellt också under veckorna.
Allt är annorlunda nu. Inga reklamjinglar som ska spelas upp. Inga hemliga finansiärer. Utan de testar lite hur en ny, okommersiell piratradio skulle kunna låta.
I den nya programserien för Radio 88, Konsten att umgås med kvinnor, förklarar han helt frankt att ingen behöver lida av olycklig kärlek.
Mm. Våra snygga små jag slog ut i full blom och vi blev självmedvetna.
Det är bra att du kommer med lite seriösa grejer, Mona.
Ja, det är inte bli bara dumheter.
Vilka köto åt en tjäder som tjuven taget gjorde kära till Kjellet.
Jasjo, du säger det du, Kjell.
Kjell, namnger du mig i drömmen?
Passar så bra.
Jag sa Kjell, ja.
Klockan 9 på kvällen den 14 januari 1973 så drar nya proggiga Radio 88 igång. Fats Waller's I'm Crazy About My Baby blir signaturmelodi. Mest för att skivan bara råkade finnas nära till hands.
Radio 88 för folkets talan mot bättre vetande.
Kjell Höglund och Björn Brändgård är de som hörs oftast.
Radio 88, pseudokommunikatorn. Vi verkställer en icke-semantisk utfyllnad av eten.
Bukfyllnad.
Blödder, kort sagt.
Ibland pratar andra röster ur vänkretsen.
Vi kommer att bryta sändningen här ikväll om bilapatrullerna som jagar oss runt ute på stan skulle komma lite för nära vår kloak.
Den skånska rösten är Ville Josefsson. Senare börjar han jobba på Sveriges Radio. Och sen blir han författare.
Du ska icke dräpa såvida det inte är kommunister, säger Leve Petrus. Religionen är ett opium för folket, säger vi.
Leve Petrus, säger vi inte.
Programmen har alltid en satirisk touch. Skivorna som spelas ska helst komma från svenska alternativa skivbolag. Prog, helt enkelt.
Vår målsättning har sedan provsändningarna våren 72 i grunden förändrats. Då smorde vi systemets maskineri. Nu sätter vi en ära i att få detsamma att skära. Skäran och hammaren är våra redskap. Med skäran sprättar vi upp girigbukarna. Med hammaren krossar vi systemet. Egentligen är det inte själva systemet vi vill åt, utan systemet i sig självt. det här var alltså det telegram som inflyttat till Tinas telegrambyrå häromdagen. Vi fortsätter sändningarna.
Och som ni hör har Radio 88 sin hemvist en bra bit ut på vänsterkanten. De angriper helst borgerliga politiker. De uppmanar lyssnarna att skänka pengar till FNL som strider mot USA i Vietnamkriget. De anser att Sveriges Radio och svensk dagspress är maktens megafoner. Men samtidigt så passar de inte riktigt in i tidens gravallvarliga vänsterrörelse.
Pepsi, Pepsi, Pepsi Cola, Nixonandan på flaska. The longer you live, the more you can drink.
Radio 88 har svårt att ställa sig bakom paroller och plakat utan att skoja till det.
Och det är ingen tvekan om att det är väldigt stora grupper som är ganska arga på oss, som inte gillar oss. Det verkar så, vi har mött det på olika sätt i alla fall. Dels starkt radikala och progressiva politiska människor som menar att man ska ta det kanske mer på allvar när man gör kritik av samhället än vi gör. Och dels de människor som tycker att vi är en kommunistradio och bör stoppas av den anledningen.
Ryktet om Radio 88 sändningar sprids över stan. Men hur många lyssnare de har, det vet de inte.
Vi hörs i Jakobsberg i väster och norr till Sollentuna, Huddinge söderut.
Var ligger du nu, kom? Södergatan och sporadisk kontakt, men rätt starkt när det väl kommer i kontakt.
Men polisen och Televerkets pejlare, de lyssnar förstås. Och nu ger de sig ut på jakt igen för att stoppa radiopiraterna.
Vi körde runt Continental just och där uppe i krysset var det bra.
Vi märkte att de placerade ut personal där vi senast sänt ifrån och bevakade tak och områden och finkammade där. Och vi förstod att om vi skulle sända från samma plats flera gånger så skulle de ha folk kvar där vi sänt gången innan.
Ju längre en sändning pågår, desto närmare kan Televerket pejla in den. Förr eller senare dyker de upp i närområdet. Men det finns också andra som är på jakt efter Radio 88. De brukar faktiskt rulla in i närheten av sändaren innan Televerket och polisen hittar dit. Det här är vanliga civilister. De är radioamatörer och teknikentusiaster med egna pejlarantenner. De kallas för amatörpejlare.
Två från ett, du har inte hört något än?
Nej, inget än.
Nej, inte jag heller. Jag skruvar här lite grann.
Amatörpejlarna jagar radiopirater för att det är kul. En sport. Först den att hitta sändaren vinner. Och så kanske man tar kassettbandet eller själva sändaren som en trofé.
Radio 88, den bizarra radiokanaljen. Radio 88, den lilla dyngspridaren. Radio 88.
I februari 1973 sänds Radio 88 först från ett hustak i Gamla stan. Därefter två söndagar i rad från en direktörsvilla vid Stocksund. Det är Anders Bjurström som har sådana kontakter. Den 25 februari gömmer de sin sändare på Storgatan 23. Det är Östermalms gamla polisstation som nyligen har flyttat verksamheten till modernare lokaler.
Skulle man kanske be folk skicka kassettband och annat kanske till Radio 88, Posterestant i Stockholm?
Vi lovar att sända allt utan undantag.
Ja, några små undantag.
Lite censur får vi kanske tänka oss.
Ja.
Radio 88 har en idé om att göra sin sändare till en öppen kanal. Helst skulle de vilja få in pratat innehåll, inslag, reportage, program. Men mest av allt så får de in hemmagjord musik.
Jag vill inte bli databokförd. Jag vill inte sluta än. Jag vill inte gro igen i ett dammigt arkiv. Jag vill leva mitt liv. Jag vill inte bli databokförd.
Jaha, det där var
Jemmerton Jönsson, det eminenta bandet från Lund igen.
Som hade skickat ett band till oss, ja.
Just så.
Om polis och televerk så småningom lyckades spåra piraterna den här kvällen, det är inte känt. Men så här står det i Björn Brännegårds gamla fickkalender. R88 från polishuset Ö Malm. Öl på New York. 10 bilar amatörpejlare hittade till huset. Det gick bra. Mokambo.
Tillsammans är man aldrig ensam. Kom till Mokambo, Körsbärsvägen 2A. Radio 88 och Freddy tar emot er med öppen häck, famn. Förutom kärlek kan du få stans näst billigaste öl.
Mokambo är en studentpub nära Tekniska högskolan. I slutet av radiosändningarna uppmanas lyssnarna att gå dit. Och visst kommer det folk, men stämningen kan bli lite skum.
Och där satt alla då och misstänkte alla för att vara Radio 88. Och så småningom kom ju också pejlarna dit då. Och
då stod det lite aparta människor som inte passade in där med liksom långa överrockar, stod vid bardisken där, och så var det några som gick ut och mätte längderna på binatänner och så vidare.
Och vilka var det då?
Ja, det var ju från polisen eller televerket förstås, spanare.
Ja, just
det. De som försökte smälta in det, men deras sån här trendskott, det passade inte in där alls.
Det är Björn Brännegård och Monica Nilsen som minns tillbaka.
Sen en dag när vi skulle sända, jag tror det kanske var någon gång när vi hade sänt på samma ställe 2 gånger. Och då hade de hittat kvarteret veckan innan. Och så gick vi tillbaka och skulle sätta igång sändaren. Då var det ju någon som satt i en bil, satt bakom en tidning med hål i och tittade och spanade.
Det här är för bra för att vara sant.
Ja. Men det var det att de var ju inte så gamla. De var väl knappt 30 år, de här spanarna.
Ja.
Och det är klart att för dem var ju det här...
Det var
spännande istället för de tyckte det här, antagligen satt de på sina middagar och pratade om vad de skulle göra och sådär, att de var ju inte krigiska på något sätt.
Tavernan, tavernan, the beautiful people.
Det finns ett till stammishak i den här berättelsen. Det heter Tavernan. Även om Radio 88 numera är proggigt och icke-kommersiellt, så skriver Kjell Höglund en 7 minuter lång reklamvisa till ställets ära.
Ta buss 540 från Humlegården direkt till tavernan i Kungshamra. Ett skönt ställe för the beautiful people. Diskotek, onsdag, fredag, lördag. Lite lugnare på torsdagarna med visafton. Och lite småprat över en stilla öl. Möt era respektive livsledsagare och livsledsagarinnor på tavernan i Kungshamra.
Trots all personal som kallas in på söndagkvällarna, så lyckas televerket och polisen inte att få fatt i piraterna. Det blir samma katt och råtta lek varje helg. Och det är någonting som är förvirrande över Radio 88. Trots att de bryter mot radiolagen, så vill de ändå inte bli galjonsfigurer i kampen mot radiomonopolet.
Vi vill härmed en gång för alla slå fast att Radio 88 stöder radiomonopolet. Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
I mars 1973 så vill alla medier rapportera om radiopiraterna i Stockholm.
Vad vill ni egentligen med Radio 88?
Ja, vi vill bli ett alternativ till Sveriges Radio.
TV intervjuar Anders Bjurström och Björn Brännegård. De har masker för ansiktena.
Kunna sända sånt som inte får sändas i Sveriges Radio. Olika grupper och människor får komma fram och säga sånt som inte Sveriges Radio vill släppa fram.
Och var står ni själva politiskt?
Ja, vi anser att Sveriges Radio är högervridet, så att vi försöker vrida det åt andra hållet.
Tidningarna börjar höra av sig och vill intervjua oss. Och de var villiga att betala pengar till oss för att få intervjua oss. De frågade alltid då varför vi höll på och hur det gick till. Och det var ganska svårt att svara på den. För vi hade ju ingen direkt målsättning.
Herrtidningen Lektyr skickar reporter och fotograf när Radio 88 sänder från ett höghus i Bergshamra. På bilderna kryper Kjell och Björn uppe på plåttaket för att rigga upp en sändarantenn.
Hur länge tror ni att ni kan hålla på?
Jag tror nästan man spetsar till lite skämtsamt skulle kunna säga att vi har klarat oss så här länge därför att man kanske har överskattat oss. Mm. Och trott att det var mer organiserat än det verkligen har varit. Mm. Ja, men, vi räknar också helt kallt med att vi säkert snart kommer åka fast.
Taltidningen Höjdpunkten, som görs för synskadade, gör en intervju med Kjell och Björn ute på någon krog.
Det var ju en främmande människa just nu ikväll som var lite berusad som började kasta lite okvädingsord åt oss. Och vi tydligen visste att vi var inblandade.
Televerket pejlade in på 10 sekunder bara han vill.
Pejling var det, ja. En kväll uppstår en oväntad kontakt.
Några amatörpejlar följde efter då. Och då hade ju Anders med sig sändaren. Det var etagéväskan då. Och gömde den under bordet.
Och vi skickade fram Monica då som lockbete. Hon började prata med en av de här killarna. Och det visade sig att han var ganska sympatisk. Och han hade åsikter som stämde ganska väl överens med våra.
Sen gick vi ut på toalett och så sa han att jag är en av er på er sida, va?
Den här amatörpejlaren kallas för Pejlar-Bengt och han jobbar faktiskt på Televerket, men inte på enheten som jagar radiopirater.
Pejlar-Bengt var ju mer intresserad av att lära känna oss än att sätta fast oss.
Ja, och lite mer politiskt till vänster, för att de flesta amatörpejlarna, de var ju lite till höger och ville ha fri radio. De gillade ju inte att vi, det vi höll på med vår sändare egentligen, och innehållet gillade de inte alls.
Och Pejlar-Bengt börjar hjälpa Radio 88. Han ger tips på hur man undviker att bli inpejlad. Han bygger sändare. Och från jobbet så skaffar han fram en perm med numrerna till alla Stockholms telefonkiosker.
Förra söndagen gjorde Radio 88 århundradets fräckaste telefonkupp.
Kjell, den 11 mars 1973.
Vi fattade alltså post och vid en telefon förra söndagen och annonserade telefonnumret under programmets gång. Resultatet överträffade våra vildaste förväntningar. Telefonen ringde oavbrutet och under våra 15 minuter hann vi prata med 16 olika lyssnare. Så fort vi la på luren så ringde det igen. Telefonen ringde fortfarande när vi av säkerhetsskäl var tvungna att ge oss iväg.
Radio 88 skriver ner telefonnumren från de som ringer.
Så där fick vi kontakt med många, bland annat då ett gäng unga anarkister som var intresserade att sända. Så att vi träffade dem här, de kom hit i Onestugan och bland annat Björn och Köje var med här också någon gång. Bernd Staff, de hade bra kontakter.
Brott den dag, det ögonblick vi sänder. Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio. Vi sänder radioprogram. Vi slutar nu, men stäng inte av era apparater. Ty efter fete fett kommer en fet kassett laddad med schysst musik.
Förresten, det här med att polisen och Televerket kommenderar ut patruller varenda söndag kväll för att jaga ett gäng proggare med en liten piratsändare. Det kanske kan verka lite överspänt. Men 1973 är en annan tid. Det kalla kriget pågår fortfarande. Myndigheterna är på sin vakt för en radiosändare i händerna på okända aktörer. Den skulle kunna användas för desinformation och propaganda om kriget kommer. Dessutom, vid den här tiden så finns flera vänsterextrema terrorgrupper ute i Europa. Så den svenska ordningsmakten håller noga koll på diverse vänstergrupperingar här hemma. Och det här är ju samma vår som den hemliga svenska underrättelseorganisationen IB avslöjas.
Vill du säga någonting i radio?
Ja, det kan vi störa. Ja, det kan vi störa. Det är ett jävla oväder idag. Det är snöblask för en gångs skull. Ja. Fast jag har haft en jävla fin vinter.
Radio 88 har gjort ett reportage nere på stan och det sänds i programmet den 18 mars. Den kvällen är sändaren gömd uppe på vinden i ett hus på Lundagatan, Södermalm.
Ja. Har du mer att säga?
Nej, det är inte mer att säga. Har du ingenting att säga då?
Nej.
Du är ute och intervjuar då?
Ja.
Ja, på
säg vad du vill.
Ja, vad är det för... Vilken kanal går ni på då?
88 MHz på FM-bandet.
Ja, det är piratradio. Jag ser det ni, det som stod i tidningen om. Ja. Ja, det var kul.
Men nu kan du säga precis vad du vill.
Ja, då kan jag väl säga det liksom att du... Sänk skatterna.
Ja.
Och ät mera ost.
Medan sändningen pågår sitter Björn och Anders i en bil och håller koll. Plötsligt börjar gatan att fyllas.
Det är ungefär 40 bilar och 100 man och civilpolis och televerk.
Den här gången har både amatörpejlarna och televerkarna lyckats pejla in exakt rätt hus. Polisen är med och de går in, tar sig upp till högsta våningen.
Men de fick inte upp dörren till vinden, så det var därför på det sättet vi klarade sändaren. Men den är obemannad så att...
Sen inser ni, vad stod och kollade att de var där liksom?
Ja, man satt ju, var ju i närheten och kollade upp det hela.
Nere på gatan hör någon en pejlare säga att nu har de jagat Radio 88. Så att nästa gång får de sända från en kloak.
Jag hade ju liksom fullt upp och ordnat det här som jag hade själv hade satt igång. Med undran och blomstertid. Och när jag hade gjort blomstertid då tryckte folk på att de ville faktiskt ha fler skivor. Och jag hade fortfarande studiemedel. Så då satte jag igång med häxprocess.
Mellan piratradioäventyren så har Kjell lyckats få ihop ett gäng nya låtar. Den här gången spelar han inte in dem själv i ett vanligt bostadsrum. Utan på lite proffsigare sätt.
Det börjar på något sätt med att jag kom till ett kollektiv. Och jag vet inte hur jag kom dit. Och där har jag för mig att jag träffade en kille som heter Anders Bjurström.
Det där är Janne Hansson. 1973 är han en ljudteknikerstudent på Dramatiska institutet i Stockholm. En ung musikälskare med drömmen om att en dag äga en studio och ett skivbolag.
Och han var på mig. Han tyckte att den här killen måste du lyssna på. I Kjell Höglö.
Janne har tillgång till skolans studio. Han tar sig an Kjell och ser till att häxprocess spelas in med riktigt fint ljud. I stereo och allt. Låtarna får arrangemang. Det finns en grupp med musiker som kompar. Och det 15 minuter långa titelspåret spelas in i en tagning.
Det gick ju inte att ta någon mer. Folk var nog utmattade efter det tror jag. Jag menar, den är en kvart lång eller någonting. Som jag kommer ihåg det så visste inte folk riktigt när den skulle ta slut. Man kan nog höra det på skivan också. Att jag själv var lite hemlig, jag vill inte liksom lämna ut allt vad som ska hända riktigt.
Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på. Lampor blinkar, ska vi aldrig lära oss förstå. Att det är något skumt med att banken alltid vinner. Trots att häxmålet i hörnet oavbrutet brinner.
Efter häxprocess bestämmer sig Janne för att starta eget skivbolag. Namnet blir Alternativ. Och Janne ger ut alla följande plattor av Kjell Höglund. Ända in på 2000-talet.
Förra veckans sändning var oerhört dramatisk. Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak. Kallsvettiga och fyllda av den jagades ångest hörde vi blodhundarna komma allt närmare.
Söndag 25 mars. Radio 88 säger att de sänder från kloakerna som de har jagats ner i. Men i själva verket står sändaren i Stocksund.
Två från ett, hör du. Nu kom det igång här. Nu går vi.
Återkommer riktning.
Ja, vänta.
Och jakten på radiopiraterna fortsätter. Varje söndag kväll är televerkare, poliser och amatörpejlare posterade runt om i stan för att snabbt kunna ringa in sändningsplatsen.
Ja, två från Netto, du, vi åker mot Skinnarviksberget till.
Ja, det uppfattar vi, rullar också.
Skämda av vår egen gnälliga röst har det skräckslagna dragit oss tillbaka in i de snuskiga hålor varifrån vi en gång kom.
Den 8 april sänder Radio 88 från ett tak nära Mosebacke. Det är andra veckan i rad från samma adress. Och på den här platsen har polisen koll. Expressen skriver: sex man från Televerket och en polispatrull tog sig med portvaktshjälp upp på ett hustak på Östgötagatan. Det var bara minuter kvar av sändningen då televerkarna slet loss sladdarna från bilbatteriet. Den smidiga sändaren i attachéväskan beslagtas. Men piraterna klarar sig undan. Fast nu tvingas de använda en ombyggd taxiradio som reservsändare. Den är tung och klumpig och den har ingen automatisk avstängningsmekanism. Trycket hårdnar. I vissa sändningar kan man ana spänningen och adrenalinet.
Detta är Radio 88, radiostationen som klär sig i säck och aska. Radiostationen som skäms för sin egen röst. Radio 88, en radiostation som tar sig tårt.
Men trots allt så lyckas Radio 88 sända varje söndag i april.
Ja, vad ska man säga mera? Allt är redan sagt.
Vi var allihopa väldigt trötta. Arbetsbördan och nervpressen under många månaders tid började ta ut sin rätt. När söndagen kom hade vi praktiskt taget ingenting klart.
Nu har det blivit söndagen, den 6 maj. Sen förra veckan står sändaren kvar i en studentlägenhet i Gamla stan. Ingen har orkat flytta på den.
Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända, det fick gå som det gick.
Kassetten rullar igång. Programmet går ut på 88 MHz.
Då hörde jag hur någon hasade på taket. Jag hade kunnat springa min väg och hade antagligen klarat mig i så fall. Jag tänkte på flickan som vi lånat lägenheten av, att kvarteret antagligen var omringat, att det var skönare att spela det hela gentlemannamässigt. Jag gick ut på balkongen och kisade upp på taket. Två skuggor hasade där uppe. Är det Radio 88, flåsade den ene. Ja, vilka är ni, undrar jag. De sa sig vara från polisen och försökte ta sig ner på balkongen. Det var ingen lätt sak. Två äldre herrar från kriminalpolisen uppe på ett halt tak fem våningar över en asfaltgård på kvällen lever ganska farligt. De vågade helt enkelt inte ta sig ner på balkongen. Jag fick hjälpa dem ner, varefter jag anhölls och fördes till häktet på Kungsholmen. Kriminalinspektör Mattsson var mycket nöjd. Han hade inte varit ledig någon söndagskväll på mycket länge.
Nej, 7 maj, Radio 8 först i nyheterna. Och polisen sökte Anders. Och så var det TV-nytt både 17:30 och 18:00. Då var Kjell kvar i finkan.
Kjells gamla piratradiopartner, Björn Brändgård, bläddrar i sin fickkalender från 1973.
Mattsson förhörde Kiki och Gunilla. Så Mattsson, polisen, var här också och förhörde folk.
Kjell hålls kvar av polisen söndag natt, hela måndagen, hela tisdagen.
Polisen förhörde Anders 9-11. Inget från Kjell hem.
Och sen, på onsdag eftermiddag.
Men sen den 9 maj också, då står det Kjell frigiven. Gjorde 88 tårta och gyllene spik, där står det. Alltså vi hade ju sån här namn vi kallar varandra själv. Jag heter Björn Grep eftersom jag sprätte så mycket dynga. Och Kjell heter Kjell Spik för han var så spiknykter. Och så det var liksom lite ironiskt då. Så han förärade sån här gyllene spiken för sin insats. Men den har försvunnit, jag vet inte var den är.
Alla är såklart glada för att Kjell är på fri fot igen. Men i förhören så har Kjell förstått att polisen egentligen letar efter någonting som är större än olagliga radiosändningar.
Bakom mig anade man säkert en vittomfattande konspiration, möjligen med internationella förgreningar. Begrepp som Bader-Meinhof och statsgrilla snurrade säkert runt i deras armaskallar. Man frågade mig envetet om en irländare. Sannolikt sökte man förgreningar med IRA, skulle jag tro.
Men såna kopplingar hade inte Radio 88. På fredagen, alltså den 11 maj, kom första exemplaret av Kjell Höglunds nya LP, Häxprocess. Kjell och Björn firade med en ballongflygning. Pejlar-Bengt byggde en ny sändare och den söndagen lät det så här. Ljudkvaliteten är inte den bästa, men Kjell sjunger låten Förtvivla först imorgon, förstärkt av skrål och glasklink.
Andy Höglunds nya LP som heter Häxprocess kan ni beställa från Ornestugan 17171 Solna. Den kostar endast 15 kronor och i stereo en LP-skiva.
Förutom ogenerad reklam för Kjells nya skiva så läser Björn också upp en hälsning.
Och till våra ädla medkompatanter Altin Gärdes Ljungqvist från Televerket och Mattsson från Polisen vill vi meddela att det här är säsongens sista sändning, men vi kommer igen i höst när vi har byggt våran färg-tv-sändare.
Några pirat-tv-sändningar blev aldrig av. Och här får vi nog sätta punkt för historien. Även om det fortsätter att hända massor med saker. Den sommaren åker Kjell till Transylvanien. Året efter spelar han in Man vänjer sig. Radio 88 gör comeback vintern 74. Men Kjell, Björn och Willy hörs bara några gånger till. För sen tas sändningarna över av den där anarkistgruppen som de fick kontakt med via telefonautomaten. Anders fortsätter piratsända med det nya gänget ända tills de tystnar framåt 1975.
Men lite skäms du nog när du ser vad du ställt till, så då bränner du för säkerhets skull en häxa till.
Kjell och Anders dömdes till dagsböter för brott mot radiolagen. Kjells flickvän Gunilla åkte dit för medhjälp till brott, för Radio 88 hade sänt hemifrån henne ett par gånger. För att samla ihop till böterna sålde Radio 88 en t-shirt. På den stod någonting som känns ganska höglundskt. För folkets talan mot bättre vetande. Sanningen lyfte bäst i motvind.
Ja, vi upplevde väl det närmast som ett skämt hela tiden. Det var ju ungefär som Hasse och Tage höll på med Mosebacke monarki och liknande saker.
Och så åkte ni dit?
Ja, det blev ju ett väldigt liv. Det var väl en historia som på sätt och vis är väldigt tacksam för tidningar att skriva om.
Vad tyckte ni om all uppståndelse?
Ja, vi var ju tagna på sängen av det. Och det förstod man ju också efteråt att polisen, de misstänkte ju närmast att det var utländska terrorister som låg bakom. Eller. Så det var ju en storm i ett vattenglas.
I'm the world's most happy creature. Tell me what can worry be? I'm crazy about my baby. Baby's crazy about me.
Du har lyssnat på P4-dokumentär om Kjell Höglund och Radiopiraterna. Programmet gjordes 2026 av mig, Tommy Jönsson. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Arkivmaterialet som du har hört kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television samt privata arkiv från Eva Dahl, Ingmar Lindqvist, Björn Brängård, Christer Hamp.
Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4-dokumentär hittar du dem i appen Sveriges Radio. Här kommer ett kort smakprov från en annan P4-dokumentär, Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.
Det är mulet när klockorna ringer i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det är valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan för att ta farväl av Anna. Tungt.
En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.